Ja, det är väldigt, väldigt trevligt att vara här i Lerum igen. Och ganska många kända ansikten för mig, och jag är väl ett hyggligt känt ansikte för ett antal av er, även om det är länge sedan jag flyttade från Lerum. Men det känns att komma hem, jag tycker det. Sen att mitt hem rent andligt var den gamla missionskyrkan, som numera man bara kan spåra via, ja, där vårdcentralen ligger någonstans. Det får vi stå ut med. Den här söndagen före domsöndagen, temat är vaksamhet och väntan, så är det en av de här texterna, du har ju varit inne lite grann på det, Dagmar, som vi kanske nästan hellre hoppar över än fördjupar oss i sådär väldigt mycket. Men det är ju det som är så bra med att vi följer kyrkåret, att förr eller senare så kommer de här texterna och vi får ta oss an dem och bita lite i detta, och det är också spännande tycker jag. Och vi ska läsa då från Matteus 25 kapitel, verserna 1-13, och det är på sidan 1704 i psalmboken om du vill följa med där. Jesus sa: då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen, och de som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, ni vet inte när dagen och timman är inne. Amen. Ja, kära gode Gud, tack att vi får möta ditt ord även den här söndagen. Tack för att vi får möjlighet att begrunda tillsammans. Och vi tackar dig för att det är din kärlek och din nåd och ditt evangelium som du vill att vi ska ta till oss och förkunna. Öppna våra hjärtan nu och hjälp oss att ta till oss det som vi just nu behöver allra mest. Amen. Var inte rädd, sjöng vi alldeles nyss. Och det är ju faktiskt en av de vanligast återkommande fraserna i Bibeln. Särskilt när det står om att någon, till exempel den unga flickan Maria, får besök av en ängel. Vilket ju skulle kunna skrämma slag på vem som helst. Så säger ängeln direkt: var inte rädd. Så jag tycker att det är väldigt bra att ha som utgångspunkt även för de texter vi möter så här i domsöndagstid, att det är inget att vara rädd för. Ingenting som har med Jesus eller med kristen tro eller med evangelium att göra har någonting att göra med att vara rädd. Det är en väldig skillnad mellan att vara rädd och att vara på tårna. att vara både vaken och vaksam, men inte rädd. Jag tycker det kan vara rätt bra att hålla lite koll på sammanhangen. Så jag brukar försöka göra det när jag predikar. Och det här som vi kommer liksom rätt in i nu, det är en del av det som är det femte och avslutande talet som finns hos Matteus i hans evangelium. Alltså Jesus tal brukar man tala om. Och det här är då, vilket man ju kan ana sig till, det som kallas för talet om tidens slut. Och det är kapitlen 24 och 25 hos Matteus. Ni kan ju gärna, om ni har lust, fördjupa er lite i även kapitel 24. Det kan vara stämma till viss eftertanke. Men det har alltså redan hänt när vi kommer in, och det är därför texten börjar med då blir det som. Och det är viktigt, tycker jag, att konstatera att Matteus som evangelist, han är en judisk person som har blivit kristen. Det är väldigt viktigt i Matteus evangelium hela tiden med referenser till judendomen, till det judiska som är igenkännbart. Ni kan ju jämföra det vid tillfällen, om ni får lust, så kan ni jämföra det med Lukas som alla menar var definitivt icke-jude utan tvärtom grek, och inte hade med sig någonting av läran om lagen och profeterna och allt detta. Men det har Matteus, så han är väldigt noga med att inskärpa. Det står ofta att det står skrivet, att Jesus liksom uttrycker sig på det sättet och hänvisar till lagen och profeterna, kan vi sammanfatta det med. Varför är det viktigt? Jo, därför att här är det så mycket som handlar om att rent faktamässigt veta till exempel att vid ett judiskt bröllop, och jag undrar om det är så idag, men då var det i alla fall så att det skulle vara 10 unga flickor. Det är egentligen inte brudtärnor, för det hör man ju på namnet att det är de som följer bruden. Det har vi ju fortfarande kvar liksom. Men här är det istället 10 unga flickor som ska följa brudgummen till brudens hem mitt i natten. Så hände det alltså. Så det är inte så att Jesus skapar en bild bara att, ja, tänk er så att säga. Utan som ni vet, kunde han sagt, så ska det ju vara 10 unga flickor som ska följa brudgummen till brudens hem. Så att redan där är detta en väldigt igenkännbar och begriplig situation. Kanske några känner igen sig i det där, att man ska hålla sig vaken hela natten och så blir man lite trött. Det kanske ni har prövat någon gång. Och väldigt mänskligt, så att säga. Men det är också så att vi får ha med i bilden här, och så är det ju med Bibeln, och det måste vi liksom på något sätt klara av att hantera, att Matteus skriver sitt evangelium med all säkerhet efter år 71, när katastroferna inträffat, när romarna har i princip rivit Jerusalem sten för sten. Judarna har tvingats ut i förskingringen, kaos råder. Kanske att vi vågar tänka att Matteus lägger så mycket tid på just talet om tidens slut, därför att så kunde det te sig när man levde vid den här tiden. När templet rivs ner, förutom det som man idag kallar klagomuren. Det är om den bakgrunden. Sen ägnar Jesus väldigt mycket tid i kapitel 24, framförallt åt att förklara allt som kommer att hända när tiden börjar ta slut. Och det är väldigt jobbigt, men jag tror att det är viktigt att också ta med det. Det kommer att uppstå en massa falska messiasar eller messiaspretendenter. Lita inte på dem. Den kan man ju ha med sig, va? Alltså inte så att det är så hemskt ofta nu för tiden att de träder fram just med ett messianskt anspråk. Men man kan ju översätta lite till de som vill påstå att de har sanningen idag. som vill få oss att rikta in blicken stenhårt på ett ställe, istället för att vi ska behålla vårat sätt att använda våra hjärnor och våra intellekt som vi också har fått från Gud. Men det är också så att Jesus talar om, han säger till och med, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Och så säger han, som i Noas dagar. Människor åt och drack och festade och var liksom obekymrade för framtiden. Brydde sig inte, var fullt upptagna med sitt eget, med att ha skoj, med att, vi skulle kanske säga då, utvecklas personligen, ta vara på möjligheterna att växa som människa. Det finns oändligt många metoder man kan tillämpa för detta. Det är uppenbarligen inte det Jesus vill uppmuntra oss till. Ja, det är inte så att han är emot att vi utvecklas som personer, såklart. Men att vi upptagna med detta på ett sådant sätt så att allt handlar om mig, mig, mig. Jag, jag, jag. Och ni som, ja, till och med min generation eller kanske en äldre generation, hoppas att ni som är yngre har sluppit det. Men vi kunde nog uppleva, tror jag, i alla fall jag, att predikningar vid den här tiden på året, det var ingen rolig historia. Det var ord av allvar. Det var, tänk efter nu, vänd om innan timmen blir för sen. Se på de här oförståndiga. Nästan lite så här, passa dig så att inte du lämnas utanför. Och något mer förfärande än att känna det, det vågar jag nästan inte tala om. Så att detta är ett arv som vi bär med oss, och på många sätt är det väldigt fint. Alltså allt det här med en personlig tro, med en liksom frälsningsupplevelse, eller i alla fall en stark upplevelse av att jag vill vara en kristen. Det tror jag vi behöver för vår egen identitet. Men när vi läser den här typen av texter så måste vi försöka tänka, det handlar faktiskt inte om mig hela tiden. Mig, mig, mig. Utan det handlar om mänskligheten. Det är orimligt att tänka på något annat sätt. Så när ni läser här, eller vi läser om jungfrurna nu, så är det inte fem personer som är en riktiga klantar och fem kloka och käcka. Jag menar, vem vill inte vara klok? Det är väl trevligt. Sen kan man å andra sidan säga, om man bara läser texten, hur trevliga är de då? Ha? Nej, men vad synd, hade ni ingen olja? Ha? Nej, men då får väl ni gå. Och så går man in och har det festligt och underbart. Detta säger väl inte Jesus? Det är väl inte evangelium? Det är ju återigen det här, var rädd, som man kan säga. Var på pass, var på tårna, annars så kan det gå dig illa. Men vilka är då de oförståndiga? Och vilka är de förståndiga? Och vad står oljan för? För det är ju den som Jesus sätter i centrum här. Alla har lyktor. Skulle man kunna våga tänka så här? Alla har lyktor. Alla har vi ett förstånd, men vi har också alla ett val. Vi har oändliga möjligheter i våra liv. Använder vi dem? Låter vi dem komma i bruk? Hur ser det ut för mänskligheten i nuläget? Birgitta Olsson, som jag gissar att en hel del av er känner till, hon var under många år politiker för Folkpartiet, sedermera Liberalerna. Hon medverkar i en av de bättre böcker jag håller på att läsa precis nu, och den heter Va? Är demokratin hotad? Och där ett antal tänkare skriver utifrån sin utgångspunkt om vad som är det som vi bör vara oroliga för. Och hon gör det under en underrubrik som är tidens tecken. Och det tycker jag ändå kan vara rimligt att nämna under en sån här predikan som ändå handlar om talet om tidens slut. Vad är det som är tidens tecken? Vad är det som vi bör vara väldigt vaksamma för? Vad är det vi behöver vår olja till? Om vi då låter oljan vara det här som är det som ger energi, det som ger förändringslust och det som ger hopp i våra liv. Då säger hon så här: tidens tecken är populism. Tidens tecken är tribalism. Och vad är tribalism? Jo, engelska tribe, stam. Tribalism, menar Birgitta Olsson, det är när vi tydligt markerar ett vi och ett dom bland människor. Där vi ser till vårt eget, inte till de andra. Vem skulle annars se till mig? Och jag tycker att ett ganska bra exempel, som hon inte har hunnit få med i sin text, för den kom ut ganska nyss, men ändå, det är det som händer nu i gränstrakterna mellan Belarus och Polen, eller ska vi säga Belarus och EU. Vi stänger, de stänger, men de i det här sammanhanget, det är cirka 3500 olyckliga människor från Mellanöstern, där människor faktiskt dör just nu. För att vi tillämpar, utifrån Birgitta Olssons definition i alla fall, en sorts tribalism. Där vi alltså måste ta ställning för någonting. Och därmed måste vi också ta ställning mot någonting eller några. I natt avslutades klimattoppmötet COP26. I Glasgow. Jag vet inte om ni har lyssnat på nyheter under förmiddagen. Det är ju ett väldigt sinnrikt spel som pågår ända fram tills klubban faller. Jag hörde den falla någon gång vid midnatt eller när det var. Och där är det alltså så att man nu, världens länder, har stakat ut fortsättningen på det som ska kunna möjliggöra att vi faktiskt räddar vår existens. Det är ju enorma saker som står på spel. Och där vi ska försöka bli överens. Här duger ingen tribalism. Här duger ingen egoism. Prata om okloka flickor. Eller ska vi säga en oklok mänsklighet. Alltså vi måste lyssna på dagens evangelium. På domsöndagens evangelium, inte med en personlig rädsla att inte få komma till himlen. Min absoluta övertygelse är att Guds famn är så stor så att vi kan släppa det. Om vi bara accepterar att vi är människor och Gud är Gud och att vi behöver Gud för att kunna vara människor fullt ut. Om vi bara kan acceptera det. Ge oss, vi är inte Gud. Men vad innebär det? Jo, det innebär att vi har fått ett ansvar att ta hand om vår jord. Vi har fått ett förvaltarskap redan från början i vår bibel. Och det ska vi göra nu. Det måste vi. Oavsett vad vi har lust med. Eller vad som känns bra. Eller om vi tjänar på det. De sömniga, skulle jag då kunna tänka, alltså oförståndiga, det är de som tänker, vi kan skjuta upp det här till imorgon, vi kan avvakta, vi kan tona ner. Vi är försiktiga med det här nu, vi ska inte löpa iväg och riskera något. Och kanske då, att de kloka, de som har med sig sin olja, tvärtom möts i hopp, förväntan, framtidstro, kärlek och empati. En övertygelse om människors lika värde över hela vår jord. Att Gud är större än vad vi någonsin kan förstå. Och att frälsningen i Jesus Kristus, det är en nåd, det är en gåva som ges oss. Det är det vi påminns om när vi går in i domsöndags mod, så att säga. Ni vet ju att det vilar en väldigt spännande ljuständning och trivsel bara någon vecka senare. Men vi måste in i det här, den här stämningen först, för att kunna fira advent på riktigt. Det är alltså att ta emot Guds evangelium. Gud dömer orättvist, därför att Gud dömer alltid frikänd. Gud är en orättvis domare.
Ja.
Därför att Gud dömer alltid frikänd, och vi vet ju allihop vad mycket vi har att släpa på. Men i vår Herres stora kärlek och nåd till oss, så säger han bara, jag förlåter er alltihop. Men försök att hålla er vakna. Amen.